Jag har sagt det här 100 gånger kanske, men det finns tre ord för folk på grekiska. Det är laos, som betyder används som judarna. Det är etnos, som används som folkslag. Greker, tyskar, ryssar och så vidare. Etnos. Vårt lånord är etnisk. Och sen är det ochlos, som betyder det vanliga folket. Och jag tycker det är så talande i Nya Testamentet att alltid när Jesus talar om folk, att han rör sig bland folket, så är det ochlos det gäller. Och Jesus kallar sig väldigt ofta för dolos, en tjänare. Så Jesus var en dolos bland ochlos. Han fick den lite grekiska där, men det är en bild för hur kyrkan ska vara. Och jag tror Filippos var, han var en dolos bland ochlos. En tjänare bland det vanliga folket och rustad av den helige ande. Amen. Det var det. Ska vi titta på nästa ställe där vi möter Filippos? Och då är vi i kapitel 8 i Apostlagärningarna. Kapitel 8. Och versen 4. Det som hade skingrats till följd av förföljelsen när Stefanos blev martyr vandrade omkring och predikade budskapet. Jag tycker också det är så fint. Det står inte att det som hade skingrats gömde sig i grotthålor och låg där i 37 år. Nej. Det som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos, nu har vi honom där igen. Filippos kom till huvudstaden i Samarien. De flesta bibelforskare menar att det är Samaria, huvudstaden. Det finns egentligen inget annat alternativ, menar jag. Men kommer till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Det är ochlos som gäller, finns där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg det tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop, och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Ska vi säga vers 8 tillsammans? Det blev stor glädje i den staden. Det betyder alltså att det är flera som blir påverkade av Filippos tjänst i den här staden Samaria. Man vet inte exakt hur mycket folk som bodde där. Man har gissat på 5 000, på 10 000. Men det är i alla fall en stad. Och Filippos får göra avtryck. Det har så mycket avtryck så att till och med den här trollkarlen som kommer längre fram från och med vers 9. Att han blir betagen av vad han ser och vill ha den där kraften också. Men folk blir förvånade över vad som sker kring en enkel diakon ifrån Jerusalem. Som nu har måste lämna sin diakontjänst på grund av förföljelsen. Och istället har blivit en evangelist. Och jag tänker på det också när jag tänker på mina kära medarbetare i Klara. De är så duktiga evangelister. Det vet du, Rist och, de här, och Ilpo. Att de är så. De är inte bara diakoner. Min diakonissa Inga, hon är inte bara diakon. Hon är evangelist också. Och en av dem som brukar följa med mig mycket på resor, det är en som heter Sascha. Och han berättar att han var förföljd, säger han. Jagad utav Inga i massor av år, som berättade om Jesus och ville han skulle komma in på behandling. Men han sa nej, han ville inte. Det är ett tecken på vilken evangelist också min diakonissa är. Tills han en dag var mogen. En dag säger, skicka mig till det där behandlingshemmet. Och så blev det en ny skapelse av Sascha Petrovic sen. Så att här är också Filippos en evangelist. Och då ber jag så här. Och nu vill jag att du också egentligen ska be så. Gode Gud, låt mig få vara till betydelse som Filippos i något lite större sammanhang. I Östersund eller i Strömsund, Brunflo, Krokvåg eller vart än. Liksom, låt mig få vara till välsignelse där jag står just nu. Filippos fick det. Och det står ju inte i någon text egentligen att det här gäller som slags fotnot. Att kom ihåg att det här gäller bara Filippos. Utan det gäller nog oss allihopa. Så gode Gud, låt mig få göra ett avtryck lite större. När jag kommer till Klara kyrka så är det ett jordiskt helvete. Det är en helvetens förgård i alla fall. Och folk satt utanför där och gjorde allt möjligt styggt och märkligt. Och ambulansen var där ofta och det var stökigt. Och så kommer, ja, den här historien har jag också berättat så många gånger. Det är en märklig ängel som kommer till Klara som heter Hjalmar. Hur många har hört mig berätta om Hjalmar som hörde dåligt? Jaha, det är inte så många ändå. Nej, då. Jo, Hjalmar kommer in i Klara kyrka som frälsningssoldat. Och han hör så dåligt och han har hörapparater på båda öronen. Och så säger han till mig, pastorn, jag tycker att vi två ska börja gå ut på Manskillnadsgatan till de prostituerade. Och jag säger, nej, det gör jag inte, därför att jag vågar inte. Jag har hört att de får abstinens och de hugger ner sin mamma för att få pengar. De hugger nog mig före. Och nej, det gör jag inte. Och jag sa det väldigt kraftfullt, tyckte jag. Men han hörde ju så dåligt. Så när jag gör så här så är det ju det mest tydliga. Ja, han har hört det hela sitt liv alltså. Så då säger han, ja, då säger vi på torsdag kväll då, sa han. Och så han och jag ut. Och jag med termosarna och kaffe och allt det här. Och han i sin frälsning som jag råk och hörde och såg ingenting. Och jag skydde efter honom. Och så ut till de prostituerade. Så stod vi där. Efter några veckor så försvann, några veckor senare så försvann Hjalmar. Det är så där med änglar, tror jag. De försvinner när de har gjort det de ska. Fick ut en trög präst ut på gatan då. Och jag möter ibland Hjalmar. Och, ja, han var i kyrkan i söndags faktiskt. Fast han bor inte i Stockholm nu. Och tänkte jag ska fråga han någon gång, alltså, varför lämnar du mig? Det var ju du som föreslog vi skulle ut på gatan. Och så bara lämnar du mig, men jag ser ju att han har hörapparaterna kvar. Så det är ju ingen idé, han ska börja bara skruva och ha sig. Varför då? Vadå? Ja. Så det fick bli som det blev. Men jag kände ändå en kallelse att det ska vi fortsätta med. Och fast Hjalmar inte var där. Och då gick vi ut, jag i min prästkrage och aldrig ensam och har ju fått se enorma välsignelser utav det där. Det är inte alltid att det har varit lätt. Nej, det har inte varit lätt, men välsignat. Och det har varit många kala och kalla nätter, svar ja. Men det har varit en väldig välsignelse ändå för Åstorborgs kyrka. Både trovärdighet och framförallt för att ha hjälpa människor. Och efter 4 år så fick vi en friggebod vid Sergels torg. Och då började vi ett dagarbete bland dagmissbrukarna. Efter 3 år där så fick, 4 år där så fick vi inte vara kvar där längre. Och så är vi nere på plattan sedan dess. Och där är vi nu också. Och där har vi då mött många människor genom årens lopp. Sen märkte jag lite efter ett tag att antalet tunga missbrukare minskade på plattan, Sergels torg. Och en dag år 2000 så kommer en man ner till mig på, när jag just står där också. så kommer han ner till mig och så säger han, jag tycker att jag har pundat sedan slutet av 60-talet, sa han. Men det har blivit färre missbrukare här, eller färre pundare här, sa han. Och det tyckte som sagt jag också. Så då frågade jag honom, när jag tänkte, nu har jag en expert framför mig. Att, ja det tycker jag också, sa jag. Vad tror du det beror på? Och då kom svaret direkt ifrån honom. Det beror på er. För att den ande som är i er är så stark, så här kan inte vi vara. Beror på oss, bleka jämtlänningar. Jo, den ande som är i er är så stark, så här kan inte vi vara. Och vad är det för ett bibelord egentligen som man säger? Den som är i oss, eller han som är i oss, är mindre än den som är i världen. Är större än den som är i världen. Så när du är på din plats, vad än det nu är, så ska du ha med dig det bibelordet också. För att du menar i din egen kraft, då blir du bortblåst lätt. Men om han som är större i oss, då är det vi som är i majoritet. Då är det vi som är i majoritet. Och bara några veckor senare, sen den där mannen hade sagt det här till mig, så läste jag i Metro att Knarkcentrum flyttar från Sergels torg. Och nu är det då tyvärr alltså på andra ställen i Stockholm. Men jag är så glad, jag träffade en polis här också i veckan, det är mycket som har hänt. Träffade en polis i goda avsikter, träffades bara, inte på plattan. Och han sa, jag var polis här på 80-talet och det är väldigt skillnad här. Nu mot vad det var då, för då var det farligt här, sa han. Och så, när vi pratar och jag delar de här tankarna med honom också, så säger han, ja, sa han, jag tror absolut det, att ni har haft jättebetydelse här. För att rensa. Inte bara vi, det finns andra också, men även vi faktiskt. Ska vi göra nu, det här är så gode Gud, låt mig få göra avtryck i lite större sammanhang. Bara i min egen församling, utan låt mig få göra avtryck lite större. Lite mer i mitt Samaria. Så om du känner det här tycker jag känna, den här bönen vill jag också ta. Vill du resa dig som, från din plats eller din by eller din och så vidare. Så bara välsignar vi. Att du också får bli en Filippos där. Herre, välsigna de här som reser. Låt det här höstmötet få dem att vidga sina tältpinnar lite. Och tro att de kan, att du i dem kan göra saker och ting. Vare sig de är unga eller gamla, utan att de kan, att du kan. Alltså, Filippos och Filippa, på den plats där de är, i de sammanhang där de är, de får vidga tältpluggarna. Visa dem vad deras Samaria är. Visa dem vad deras Samaria är. Och du ska ha äran. Och tänk om de får uppleva precis det som Filippos fick uppleva. Tack Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag kunde också ha läst om Efesos i Apostlagärningarna 19. Det är en annan stad som blir påverkad. Men jag tycker jag räcker med att jag läser om Samaria. Men så tar vi nästa bit, eller nästa sammanhang, där också Filippos är inblandad. Och det är från kapitel 8, och det är från vers 26. Kapitel 8 och vers 26. En ängel från Herren sa det till Filippos. Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Man kan ju tycka att det är en märklig hälsning från Herrens ängel. När han står mitt uppe i en väckelse i Samaria, så blir han kallad därifrån ut på en öde gata. Öde väg. Men Filippos hade nog lärt känna igen den heliga andes röst. Så det står i vers 27, jag tycker det är också en sån rolig Lukas kommentar nästan. Han gick genast. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovevnuk hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarar mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjts från jorden? Hovmannen frågade Filippos: säg mig, vem talar profeten om? Sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnar han budskapet om Jesus för honom. Filippos kan Bibeln. Och när de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: här finns vatten, är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Ja. Vad är det Filippos får vara med om här? Jo, han får vara med om att få vara till betydelse för ett helt land. Vi vet inte så mycket om vad den här etiopiska hovmannen gjorde när han kom hem. Men är det någon av er som tror att han inte berättade om det han hade upplevt? Nej, jag tror det var bland det första han gjorde när han kom hem. Han mötte en konstig man, eller en man, som berättade om en som heter Jesus. Och det står om honom i Jesaja 53. Här var jag alltså en proselytjude. Så fick han berätta ännu mer om honom. Etiopien blir ju ett kristet land på 300-talet. När kungen låter döpa sig, kung Zana låter döpa sig. Men här kanske såddes ett frö genom evangelisten, före detta diakonen, den andefyllde Filippos. Han fick vara till betydelse för ett land. Om man tittar i kyrkohistorien så finns det ju sådana som har haft betydelse för rätt stora områden. Om vi tänker Rosenius, han hade betydelse för Västerbotten och egentligen för en stor del av landet genom sin tidning Pietisten. Lars Levile Stadius har haft det för ett stort område i Nordkalotten. Men det kanske är det tydligaste exemplet tycker ni, gäller ett land. Det är John Wesley, den anglikanske prästmannen, som där portarna i den anglikanska kyrkan stängdes för honom. Och så fick han predika egentligen mot sin vilja ute på gator och torg och ängar. Och får se en egentligen fantastisk väckelse kring sig. Han är ett organisatoriskt geni, den där mannen. Och samtidigt en kunnig bibelteolog, kan man säga. Och väckelseförkunnare. England får uppleva en oblodig revolution, medan Frankrike på andra sidan får en blodig. När ett land i stora skaror, måste man säga, vänder sig till Gud genom en enda man. Jag beundrar den mannens uthållighet. Jag vill säga det till er som är lite äldre. När han för dagbok för varje dag. Och när han är 86 år så skriver han i dagboken: nu Herre får du förlåta mig, för nu orkar jag inte predika 3 gånger per dag längre. Utan nu får det bli bara 2. Det är det. Det är du, Sören. Och när han är 88 år så går han hem till Gud med orden Gud med oss på läpparna. En man som har fått betydelse för ett helt land. John Wesley. Jag har en... Får berätta lite utifrån det här perspektivet. Det här är nog några av er som har hört mig också berätta om det. Men jag har en liten tes. Och det är den att den kyrka som vill nå de höga i samhället når inte de låga och inte de höga. Men en kyrka som vill nå de låga i samhället sträcker sig till de låga, de sargade, de tilltuffsade som vi brukar säga. De når de låga och de höga. Orkar ni höra på några historier? 7 hade jag ju talat vid att ni, innan att ni skulle säga det. Ja. Ja, skulle ni säga. Vad sa du? Ja, de ska vara roliga. Ja, jag vet inte om de är, men du får kolla dem sen. Nej, men just på den här tesen. Som vi i alla fall har upplevt i Santa Clara. Genom att vi har varit så koncentrerade på att nå de små, så har vi också nått andra grupper. Men vi ska se, Bertil, hur länge håller du på det här? Till 4? Ja, kvart säger jag amen. Mm. Jo, en dag så ringer, det tror jag hinner. En dag så ringer chefen på Hotel Continental och säger till oss att det har tyvärr skett ett självmord på ett av rummen. Och städerskorna vägrar gå in. Om inte någon präst har varit där inne och välsignat rummet eller renat rummet. Och det var ingenting som jag hade gjort i min präst, lärt mig i min prästutbildning hur man gör. Men jag tänkte jag gör det. Går dit. Och vi har den här korta andakten där. Tänder ett ljus och direktören är inne och städerskorna står utanför. Och sen när det är gjort så bjuder han på kaffe och så frågar han vad blir jag skyldig. Och då säger jag, nej, jag ska inte ha någonting förstås. Nej, men säger han, har någonting emot att vi får ge 10 000 kronor till Santa Claras arbete per år? Nej, sa jag, har jag ingenting emot. Och sen har jag då fått 10 000 kronor per år ifrån det hotellet i 12-13 års tid nu, sånt där. Sen ringer han igen och då säger han, det Torsten Andersson. Han har skrivit den där boken om mig som finns här också. Hur fungerar det där med Hotel Continental? Jo, det är bra, så. Har du någonting emot att vi har samma överenskommelse mellan oss och Hotel Sergel Plaza där jag nu är direktör? Nej, sa jag. Har jag ingenting emot, sa jag. Nej. Och så fick vi också då pengar därifrån, 10 000 per år. Ett presentkort som vi får använda hotellet till. Och sen en dag säger han, folk glömmer saker och ting på rummen. Och vi säljer det bland personalen, auktionerar ut det och ger till en välgörenhetsorganisation. Men, sa han, vi är lite besvikna på den, för den tackar aldrig. Har någonting emot att vi får ge den till er istället? Nej, sa jag, har jag ingenting emot. Och så 2 gånger per år så gör de det där och så kommer vi, min diakon och jag, dit och tar emot den här gåvan. Och det här har genererat så mycket. Så en gång i veckan så skänker de här hotellen mat. Så vi bjuder hemlösa på mat. Fint dukat, fin mat. Fint bestick. Varje jul så fyller vi kyrkan med mat för hemlösa på julafton och juldag. De som sponsrar. Och det där skulle vi inte ha fått om inte vi hade haft det arbetet bland de små. Ett annat exempel är riksdagens kristna grupp som stöttar vårt arbete på många vis. Och vi har börjat med nattöppet. Vi öppnar kyrkan nu 1 november. Öppnar kyrkan. Folk får sova inne i kyrkan 10-12 stycken varje natt fram till 1 maj. Och då har riksdagens kristna grupp skänkt madrasser och sovsäckar till det arbetet. De skulle ju inte ha gjort det om inte vi hade varit, och det är deras initiativ, inte att vi har bett om det. Och sen kanske också ska nämna det här som jag antydde i 11:00. Därför att jag vet att människor tycker det är roligt att få höra det och kan vara lite uppmuntrande. Vi hade studiebesök av prinsessan Madeleine. Och när det studiebesöket är över så ställer sig hennes mentor upp under tårar, måste jag få säga. Vi tyckte det var ett helt vanligt studiebesök och så där. Man undrar, var lite nervös hur man skulle göra det här. Och när vi hade bett några vittna för henne om ett liv på gatan och liv i prostitution och så befrielse, frälsning. Men så reser sig den här mentorn upp under tårar och säger: det här är det bästa studiebesök vi har varit med om. Och jag säger det offentligt. Så att det, och de vill komma tillbaka. Så på första advent år 2005 så är prinsessa Madeleine tillbaka med drottning Silvia. Och enligt etiketterna då kring nattvard och sådär så pratade jag med överhovpredikanten och så drottningen skulle sitta i bänken. Och så skulle någon av prästerna gå ner till henne. Men så jag hade bett min kollega Nils att han skulle få gå ner till drottningen med nattvarden. Men hon bryter mot den där liksom, det vi har, som har överenskommit. Så hon kommer fram ensam inför 700 människor. Vad det var. Och jag får ge henne nattvarden. Jag tänker också igen lille Jämtlands pojke. Och vi får ett jättefint där uppe på mitt kontor sen. Där två före detta eller tre före detta rövare vittnar om ett liv av upprättelse och förvandling. Några månader senare så ringer de igen och då är det prins Carl Philip som vill komma. Ja, välkommen. Och så kommer han och han fotar arbetet i Klara. Går omkring där och fotograferar. Han är ju rätt obekant för människor. Alltså, inte så att de känner igen honom. Han hade varit inne på diakoniexpeditionen. Då hade en av dem som hade blivit en före detta narkoman som blivit befriad berättat om sitt liv. Och sen hade de ställt en fråga till den här pojken som satt där. Vad ska det bli av dig då, lille pojk? Och visste ju inte vad det var för någon som satt. Nej. Och han var ju ute på gatan där och ett oförglömligt ögonblick är ju då när han är på plattan en dag och jag står där också och han har med sig sin säpokille med ryggsäck och han själv, prinsen, har någon keps och lite orakad sådär. Såg ut som något annat egentligen. Så kommer det fram en hemlös till honom och kisar mot honom och säger: dig har jag aldrig sett här förut. Så. Är du hemlös du? Ja. Nej, sa han. Jag bor ganska bra i Gamla stan. Ja, så där. 100 rum eller vad det är. Ja. Och sen så hände det inte. Jo, han skänkte. Hallå på dig. Han skänkte fotoutställningen till oss. 58 000 kronor. Sen hände inte någonting. Vi har väl signat dem och bett för dem. Och sen till vår överraskning då så får ju Inga och jag, egentligen skulle volontärerna ha det, men får ju kungamedalj i fjol. Då säger jag återigen lille Jämtlands pojk. Så upp på slottet. Och har den, får den. Och efteråt så drottningen har ju i alla fall träffat då min diakonissa någon gång som går fram till henne och pratar lite och så säger att jag skulle gärna vilja komma tillbaka till Klara kyrka. Och då får man ju smida medan järnet är varmt så då skickar jag en inbjudan då. Och den 7 februari i år så kom de. Kungaparet. Full kyrka. Och det var en kall. Det var en kall söndag, men den var varm. Och en liten poäng i sammanhanget. Vart har jag Risto någonstans här? Där är du. Du känner ju Hasse. Ja. Hasse är en diakon som också har levt ett ruggigt liv och blivit frälst. Och Hasse har sitt sätt att spela gitarr som jag inte... det är inte mitt sätt. Hasse slår på gitarren som man undrar håller strängarna i nästa slag ungefär. Det är inte ljudligt och melodiöst. Liksom. Det är sådär. Och han hade, jag tänkte, det är en diakonal kyrka, så när kungaparet är där så ska jag låta honom få leda en kör. Som sjunger hellre än bra, gör de ju också. Och av volontärer och före detta missbrukare. Men jag tänkte, det kan jag stå för genom att det är en diakonal kyrka. Och vi har alltid lovsång före predikan. Och då drar han igång. Så här. Så. Och det är sången Jag har beslutat att följa Jesus. Så här är det låter. Och det är en... Ja, jag har beslutat. Eran kör var i 7 divisioner över den här. Och jag tänkte, hur tar kungen det här? Så jag vågar nästan inte titta på honom. Men så till slut vågar jag. Då ser jag honom stå där och klappa händerna och sjunga med han också. Dagen därpå, jag sa, sen blir det sån där vittnesbörd uppe på mitt kontor igen. Och underbart gott. Ja. Vi får väl signa dem och härligt. Och så tänkte jag, det är väl sista gången. Och så dagen därpå så ringer de från hovförsamlingen. Eller får ett mejl från hovförsamlingens pastor Erland Ros. Som skriver ungefär så här att överhållpredikanten och kyrkorådets ordförande och jag har nyss kommit från kungen. Det är dagen efteråt här alltså. Och han är djupt, djupt imponerad av det han såg i Klara igår. Och vill att du och Inga Pagereus och 3 stycken som ska vittna kommer till hovförsamlingen den 19 april. Och berättar om ett arbete. Jaha. Och så är vi där då, så var det jag berättade klockan 11 här om Kjell Lindgren, det här natt och dag Lindgren och så vidare. Men så är vi där och vittnar och berättar. Och när jag då lille Jämtlandspojke säger så egentligen, lille Jämtlandspojke, jag säger det ärligt, sitter bredvid drottningen. Och så frågar jag henne lite så här, vad är det kungaparet tycker om i Santa Clara? Då kom det direkt äktheten. Äkthet. Inga berättar att hon har suttit bredvid kungen hon då. Att kungen, det var en annan kör som sjöng. En sån där vanlig kör, liksom ett fin kör. Där man nästan inte hör melodislingan ungefär. Men det är pip och pip, pip. Ja, sådär va. Inte, alltså, ni vet hur det kan vara. Man känner inte igen melodin. Men fint låter. Det som ska låta fint. Och då ska kungen 4 gånger under den kvällen ha vänt sig till Inga och viskat: eran kör var bättre. Eran kör var bättre. Och så det här underbara då som hände i veckan. När på kungens initiativ alltså, de skänker 50 000 kronor till vårt arbete igen. Och det här är en... Det här är ju inte att påverka ett land, men det, vi ber om att vi ska kunna nå. Att vi ska kunna, det som nu, vi har fått som en slags plattform där. Att vi ska kunna förvalta den väl, och ni får gärna be för oss. Och att vi skulle, att både, drottningen är ju troende. Klart troende, men att hela kungafamiljen ska komma närmare Gud. Alltså, det skulle vara fantastiskt roligt. Och jag tycker det är väldigt... Jag står återigen i ett hörn och tittar på att vad är det här? När man ser så till och med Sveriges kung börjar komma. Vad är det för någonting? Ett annat sammanhang som jag är med i, som jag vill tipsa er i Östersund om, det är Sverigebönen. Att vi ber för Sverige på 6 juni. Vi gjorde det på 110 platser i år. Och ekumeniskt. Och med invandrarkyrkorna med. Så gör det också ni den 6 juni. Försök att få igång att be för Sverige. Och klockan går. 1 eller 2 minuter kvar då. Apostlagärningarna 21. Om Filippos. Det står det om honom då att han har flyttat till Caesarea Filippi. Och det står i vers 8. Att där gick vi, Lukas också då, hem till förkunnaren Filippos. Som var en av de 7. Nu kallas han förkunnaren. Men det är en av de 7, alltså en av de 7 diakonerna. Och stannade hos honom. Han hade 4 ogifta döttrar som kunde profetera. Det här ska jag tala lite om imorgon när jag ska tala om bön. Men vet ni vilket bönämne som är det absolut viktigaste idag i kristna sammanhang? Det är min egen statistiska erfarenhet. Den sorg som ligger över, också över församlingen. Är det någon som kan gissa? Barnen. Det är barnen som inte går föräldrarnas väg. Som inte går Guds väg. Och om du finns här så skulle jag vilja bara uppmuntra redan. Jag ska ta det mer imorgon. Ge lite uppmuntrande exempel. Att döm dig aldrig. För det kan hända att människor dömer dig. Men döm dig inte själv. Jag hade en begravning i Skärholmens kyrka på en som har tagit överdos. Och längst bak satt en man, ensam. Och efter begravningen kommer han fram och stilla och försynt säger lite blygt att ja, det är jag som är pappa. Man förstår vilken smärta för honom. Det är jag som är pappa. Och jag säger till honom, ibland tänkte jag, det var inte jag som sa det till honom. Jag sa, döm dig inte, sa jag. Och då säger han, tack för de orden. För det är så många som har dömt mig. Att jag inte har gjort det jag skulle, eller att jag har gjort för mycket, att jag har gjort det och inte gjort det. Att jag brydde mig för mycket, att jag brydde mig för lite. Det är frågor som jag själv brottas med, sa han. Men tack för de orden. Och jag kanske behöver säga det också här idag. Döm dig inte. Vi kommer att tala imorgon om att hur många som har fått uppleva det här. Men också fått se hur barnen kommer tillbaka. Filippos, jag vet inte hur han hade haft det med de här 4 ogifta döttrarna. Om de hade också varit borta från Guds väg ett tag. Men var tillbaka. Men han fick uppleva att de kom tillbaka.